Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hörrni, vad heter den här julfesten hos Lullan och Thomas?
Mm. Jag menar, bara svela in.
Vad sa du?
Ja. Så, välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med... Jag sitter här med Mårten Andersson.
Ja, hej.
Inte komiker. Och jag sitter även här med Kristoffer Wallekrantz.
Hej.
Hej.
Såg ni den där kvinnan på Facebook som en australiensiska som försökte få kontakt med mig för att hon har startat en klubb i Australien som heter Sober?
Nej.
Och då tog hon kontakt med mig och så sa hon, är du den Mårten Andersson som har startat klubben Sober på Mosebacke? Och så sa jag, nej det är jag inte, vi blir ofta ihopblandade. Men, nu ska jag komma ihåg exakt vad hon sa.
Jo, men du försökte väl säga att du inte var...
Ja, jag sa att du inte var... Nej, hon trodde inte på att det var jag.
But I don't believe you, but fine.
Ja, fair enough.
Fair enough.
Exakt.
Men gud, och vet du, jag tycker det är så kul att du inte aldrig får skörda liksom the benefits av att vara Mårten Andersson. Det är bara the downside.
Pappa, jag var med pappa häromdagen, och då sa hon så glatt så här, Mårten, du, jag har ju läst den artikeln du har skrivit nu om näthat.
Vem sa det?
Pappa. Och då känner man att när det börjar trängas in liksom i den innersta familjen, då börjar det faktiskt... finnas funderingar.
Alltså, vi borde typ bjuda hit Mårten Andersson.
Namn. Det är jätteroligt. Du, Mårten Andersson, du kommer ju den börja säga. Jag sitter här med Mårten Andersson och sitter här med Mårten Andersson. Det är jätteroligt.
Det är jätteroligt.
Så kul. Jag tänkte att jag skulle ett konstprojekt på detta för att jag blir ihopblandad med honom hela tiden, mm-hmm, och får så mycket meddelanden och förfrågningar. Och...
Men vi har faktiskt skördat frukten av det en gång, för vi blev inbjudna till Pride. Vi fick VIP-biljetter till Pride som vi inte sa någonting, så vi gick snällt dit och tog våra VIP-biljetter, så vi passade hela festivalen.
Man måste utnyttja det på något sätt.
Det är fantastiskt. Jag tycker även att Mårten Andersson komikern, du lyssnar ju inte på det här, men om du skulle göra det, så tycker jag att du ska liksom, de där events och så här, roliga härliga saker som du inte kan göra, jag tycker du ska skicka vidare till bög Mårten Andersson, för det innebär att du är solidarisk med vår kamp.
Ja, verkligen.
Exakt.
Hur mår ni då? Mår ni bra?
Ja.
Ja, jag mår bra.
Typ så. Ja, jag mår bra.
Varken mer eller mindre.
Sorry. Är det inte så? Finns det någon som bara säger i den här tiden bara, ja, alltså det är så kul nu. Jag älskar mitten av november.
Jag älskar mörkret.
Himla
det var någon som skrev att det var bara 2 timmar sol.
Ja,
det är flera som sitter och mäter tiden på sol. Det är många i min flöde som bara, nu är det en halvtimme sol. Man bara... Har du inget jobb, tänker jag? Kanske tiden skulle gå lite snabbare.
Alltså, jag tänker november är mörkt. Jag tänker inte på hur många exakta timmar det är.
Men jag tänker att om tiden kanske inte skulle gå lite snabbare om man inte satt där med klockan och tittade ut genom fönstret. Man kanske faktiskt gjorde någonting med tid. Bitches. Vi tar en jingle på det.
Bögministeriet.
Feisty.
Ja, feisty idag.
Feisty, feisty.
En annan sak som är feisty, det är ju bögars tvål.
Vilken jävla övergång. Ja, absolut.
Du, berätta, Kristoffer, vad du vill prata om.
Nej, men så här, vi satt och pratade idag på Facebook om vad vi skulle prata om ikväll.
Mm.
Och Johan tyckte att vi skulle prata om spermakonsistens.
Mm.
Och sen sa Micke att man vill prata om konsistens i liksom vidgare uttrycket, så kan vi också prata om bajs och spior.
Mm.
Och då tyckte jag att det var omoget.
Ja.
Så då sa jag att jag tyckte att vi skulle prata om vad är grejen med bögar och tvål.
Mm.
För det är ju faktiskt så att bögar dömer andra bögar utifrån vad det är för tvål i badrummet.
Nej, är det så?
Jo! Har du någonsin gått hem till en bög som är lite så här snofsig, som att typ
barnängens.
Ja, precis. Eller så här bliv-tvål. Det händer ju inte. Utan det är alltid någon så här, antingen så här fransk design-tvål eller någon hemma stöpt liksom husmorig utanför Mora som har stått och gjort tvål själv. Alltså det är alltid så här specialt. Vad är grejen med bögar och tvål?
Ja, och det känns också som att bögar är, har en... att de kanske lägger oproportionerligt stor del av liksom hushållskassan på just tvål.
Ja.
Oavsett om vilken ekonomisk bäring man har för att göra ett sånt utlägg. Man bara står där med en tvål. Med
300 man har en tvålbudget.
Ja, men tvålbudget. Ja. Man bara, 300 kronor kostar den här tvålen.
Ja, men är det värt? Alltså jag är ju skitsnål när det gäller just tvål. Jag kan tycka det är
vi har känt det på doften.
Nej, men lägga 200 spänn på en tvål. Är så här, nej, det gör inte jag. Men
fast jag gör ju det.
Du gör ju det. Så att jag behöver inte. Men vad jag faktiskt har gjort som ändå är rätt avslöjande.
Det är sådär, när du har köpt,
när Kristoffer har köpt den här fina tvålen som står och så är den slut, så går jag till ICA Maxi där vi handlar och så köper jag en ny tvål och då kan jag fylla
på den gamla tvålen.
Fyller jag på den här gamla.
Och det är ju exakt just av den anledningen. Det är exakt av just den anledningen. Alltså att man väljer, alltså det är viktigare hur tvålen ser ut, och då kan man inte köpa en Dove-tvål som luktar Dove, utan för nu har ju du dessutom köpt en tvål som dessutom luktar lite starkt, som du har hällt över i den här gamla tvålen.
Alltså det är så mycket skämskudde på det här.
Ja, men jag vet, det är hemskt. Mm. Men det, jag undrar så här, var det kommer ifrån. För jag kommer ihåg när vi var hemma hos Johan. Och han hade skaffat en tvål som heter Lilla Bruket. Och den luktade
våran Johan, ja.
Ja, precis, ja, men exakt, Johan Svensson. Och den luktade så här gurkmynta. Och bara det är så jävla bajsnödigt att någonting luktar gurkmynta. Vad är gurkmynta? Men i alla fall...
Och det kan ju vara vad som helst. Ingen vet ju vad gurk och mynta luktar.
Nej, exakt.
Så då kan ju praktiskt taget ta exakt typ gräs.
Jag tror att det är gurk och mynta. Eller gurk, gurka och mynta.
Jo, gurk och mynta. Men liksom.
Ja, men exakt. Och så här. Och sen så liksom blir jag helt så här.
Jag tror gurk och mynta var någon mamma. Nu bara, men det är klart att det är gurk och mynta.
Ja, okej. Okay. Mm. Men och då tänkte jag så här. Den här var ju fantastisk. Så vill man ju lukta. Och gick till pub och köpte sådana. Den kostar ju 300 spänn.
Aha.
För en jävla handtvål.
Och sen går du och sabbar det också. För det här ryktet, det här tvålryktet som Kristoffer har byggt upp, Martin.
Ja.
Det går du och sabbar och häller över någon form av blod.
Maxi-tvål.
Dove häller över.
Och då är den lite tjockare, lite vitare. Så är man liksom...
Men
är
det har du en gång försökt hitta en gurkdoft?
Nej.
Va?
Finns det en gurkdoft ens?
Nej, men det måste ju. Ja, men du får ju anstränga dig. Om du ska försöka lura tvålbögar med att det där är
Jag kommer ihåg min första specialtvål. Min första specialtvål, det var den här som luktade fikon. Den hette typ så här Marseille eller någonting. Vet du vilka jag menar? Den här som var så här lite design, som stod på designtorget för typ 15 år sedan. Det var där mitt tvålberoende började.
Men du har ett tvål. Du skulle kommer du ut nu som
tvålberoende?
Anonymous soap addict.
Ja, jag tror nog det alltså. Ja, jo, men jag gör det. Jag äger
den. Du gillar ju dofter väldigt mycket. Parfymer och du är ju
svart. Det är jättejobbigt om att säga så. För då låter jag som en så här bög som luktar för mycket parfym. Mm. Det gör jag inte,
nej,
tror jag. Men jag är ganska picky med vilka... Igår till exempel köpte jag en pepparmint och spearmint doft. Eller tvål. Som jag duschade med i morse. Jävlar vad den är mentolig över hela kroppen, om man säger så.
Mm. Gillar du?
Ja, så där. Men det luktade gott.
Men det är ju roligt det här, för att jag har aldrig varit en sån tvålbög. Men jag börjar ändå vilja vara lite tvålbög. Mm-hmm. Och vi kommer tillbaka till det, för vi pratar om lite klassresor och klass och sånt sen.
Mm.
Men jag är ändå lite tycker det är kul med en tvål. Och jag måste säga, jag minns också min första fin tvål. Och det var ju precis det här, den här tanten som hade gjort något, någon tvål själv av någon ko. Hon hade utvunnit fettet ur dess rygg och sen liksom slängt i någon ekologisk blomma och sen
gurkmynta
precis. Och liksom sen så stöpte det själv och det liksom, sen fick jag det i present och då bara, alltså det är kanske det mest exklusiva tvålen. Det är ju den här som är på något sätt tillverkad i den här
för hand av tant
i närhet, som att ha en historia
för sen, hand av tant i närhet, det är ett bra tvålmärke.
För hand i tant i närhet, hashtag.
Men nu när vi pratat
och sen så bara, men grejen med den där tvålen var att den satt, jag tyckte den var jättejobbig, det var ju en bit liksom, en bit tvål, och den var så jobbig att använda. Så jag hade en smygtvål som liksom stod i mitt skåp. Så jag använde och sen stod den där liksom tantatvålen och liksom sakta men säkert när tvål blir gammalt
vittrade
sönder.
Nej.
Liksom så här.
Men det är liksom fnasig
tvål. Så jag fick slänga den.
Liksom. Men vill man inte ha flytande tvål? Vill man ha...
Jo, man vill med det. Nu,
vill man det. Jo. Ja. Men nu kommer jag på när vi pratar om tvål att du och jag, Kristoffer, har ju gett dig Robin och Ulf en tvål. Var inte det gurkmynta?
Jo, det var Lilla Bruket. Nej, undrar inte om det var citron eller någonting.
Ja, jo, citron.
Det är en rätt bra present. Det är en väldigt uppskattad bland de bögar. Vi har gjort det flera.
Ja, men av en anledning, för att det är fin tvål.
Ja.
Eller hur?
Men och vi vill inte egentligen lägga pengar på det. Nej. Men vi gör det.
Ja. Och samtidigt, men det finns också en distinktion. Det är inte bara att det ska lukta mycket, för det ska du inte göra. Det måste ju lukta rätt.
Mm.
Och vara designat rätt. Man vill inte ha tvål från Lush.
Nej,
exempel.
Du får inte lukta parfym.
Nej,
det ska lukta, någon
det ska
form
lukta
av
rent.
Liksom att man,
gurkmynta.
Ja, men ska, säga, ska jag äta den eller tvätta mig med
exakt
den?
Exakt.
Det är det man ska undra när man använder.
Exakt så.
Men jag undrar när det blev så här, för det här måste ju skett ett liksom en... det måste skett en tid när vi gjorde den här
hoppet in i... regeringen.
Tror du det? Ja, med det regeringsskiftet?
Nej.
Vore det inte fantastiskt?
Jo, det är tack vare Nyamko Sabuni och gänget som vi nu vill ha två.
Vore det inte fantastiskt om det var så? Alltså, till det blåa regeringsskiftet, då bara sakta men säkert började liksom bögar liksom rotera runt tvåldiskarna.
Spara ändå 200 kronor på skatten. Kanske ska jag köpa mig en tvål?
Men det är inte, jag tror...
Nej, det är kanske inte helt.
Det är inte helt kanske ute.
Jag tänkte mer att när bögarna blev så mycket borgerliga.
Ja, finns det inte tillgång till tvålar som doftade någonting annat än vad just ICA kunde erbjuda?
Nej.
Jag tror även att det är en spegling faktiskt på trender i övrigt kring hur alla gillar helt enkelt bättre tvålar.
Thomas och hans kille, Lukas, vi var hemma hos dem i lördags.
Mm.
Då berättade de att de har köpt kaffe som har blivit uppäten av något typ av djur som har bajsat
det.
Ut.
Mungo.
Mungo.
Inte mongo.
Nej. Och så nu har de mungokaffe hemma.
Och det är världens dyraste kaffe.
Jag vet, men det är också ett exempel på det här onödiga på något vis. För i slutändan så smakar det ju faktiskt kaffe.
Ja, och man kan äta upp bönorna själv och sen...
Ja, det går.
Det går ju
alla. Om det är någon där ute som vill ha Robin-kaffe,
det är ju den direkta överföringen till det som Mårten håller på med er tvål. Det är när man köper paketet mungokaffe, det här skitbajskaffet, och gör slut på det. Sen tar Mårten ett kaffebönorna, bajsar ut och sen lägger han tillbaka i paketet. Och sen bara, jag kör jättedyrt.
Och bjuder flott.
Ja, det är jättekul. Men är ni sån att när ni kommer hem till folk, till bögar då, som det vi pratar om, att ni spanar in folks tvålar?
Ja.
Du gör det rakt av?
Ja.
Hur går den processen till? Berätta nu.
Nej, men det är så här, om man går på toa så bara, vad är det för tvål? Oj, specialtvål. Pumpa en gång extra, lukta lite, kanske tvätta händerna två gånger bara för att få den här härliga aromen i luften. Ja, sen om de har också matchat med något, fast jag tycker i och för sig inte om att ha handkräm direkt efter man har tvättat händerna.
Nej, inte jag heller.
För den går inte in då, för man är för fuktig. Så det är ett problem.
Mm, som pigan sa.
Ja. Fan, vad är det för jävla sant?
Men sen, har folk hudkräm bredvid som en sån här pump?
Det har man på en del hotell och så. Ja, men vissa kan ha det.
Alltså det är den roligaste sak som min kollega Pontus gör. När han är ju jättestraight liksom. Men han smörjer dem, och han vet inte de här liksom homosexuella konnationerna liksom. Alltså, så när han tar upp sin lilla handkräm och börjar smörja in armbågarna. Då sitter jag bara myser. Jag bara, du har ingen aning om vad du gör nu. Det där är kanske det mest gravt homosexuella som man kan göra. Man smörjer in sin armbåge med cirkulära rörelser för att på maximal...
Gör ni det? Smörjer ni in era armbågar?
Jag hatar att smörja in mig faktiskt. Jag tycker det är
överhuvudtaget? Ja. Blir du inte torr på vintern?
Jo. Så jag måste göra det. Men
svart är din personlighet.
Ja. Nej, men du smörjer in det varje dag.
Men jag är ju så torr så att det finns ju inget alternativ.
Men du är ju bögministeriet mest insmorda
person. Från topp till tå.
Men du har ju alltid ett lyster, en glans. Det är lite så här, om smöret tar slut, då kan man bara ta ditt ansikte, trycka ner i stekpannan, gnugga runt lite, så kan man bara steka upp en omelett. Men kollar du in folks tålar, Mårten?
Det gör jag, men oftast går det hand i hand. När man kommer hem till något bögpar eller någon singelbög, är det väl så här matchat i lägenheten, så kan man också lista ut att troligtvis på toaletten så står det också en gurkmynta och väntar.
Jag tror att jag noterar, jag aktivt letar inte, men jag tror att jag...
Nej, jag letar inte heller. Det är inte så att du kommer in och bara, vänta, ursäkta, vart i badrummet?
Men jag tittar i folks badrumsskåp.
Ja, men det gör jag också ibland.
Det gör man ju.
Fast det får man inte göra. Det tror jag alla gör. Det är ju verkligen en sån skämsgrej. Men man öppnar och tittar och stänger.
Så här, lite snabbt. Ja. Det är jätte...
Man gillar ju inte det alls att någon gör det hos en själv.
Men vi hade ju en idé någon gång. Jag och Mårten hade en idé. Vi pratade om det för det här kanske typ 5-6 år sedan när vi skulle ha en stor fest. Vi bara, det vore kul att fylla badrumsskåpet med massa små så här pingpongbollar. Och sen när någon öppnar så är de busted.
Ja!
Är inte det jättekul?
Det är en magisk idé.
Eller hur? Gud, förstår ni paniken när öppnar skåp och det bara forsar ut små bollar? Det skulle vara jättekul.
Varför har ni inte gjort det här? Det är ju
världens roligaste idé. Det är så jävla mycket jobb troligtvis.
Ja, verkligen. Men väldigt kul.
Väldigt, väldigt kul. Snälla, lyssnare, kan ni inte göra det? Och sen så mejlar ni oss och berättar hur det gick. Det är ju fantastiskt. Ja. Men du måste ju också... På tal om det här ämnet, du pratar om att du gillar dofter.
Rätt dofter,
ja, tycker de. Men jag uppfattar att nu för tiden så finns det nästan ett stigma kring att tycka om goda, väldoftande saker. Som parfym och en härlig kräm som doftar citrus. Ja. Det ska vara liksom så här... för det går som en trend bland bögarna, bara, men jag gillar inte parfymer. Alltså deodorant max liksom, ja. Sådär. Och liksom, om man åker till London och sådär, det, bara, det finns rent ut sagt en uttalad, alltså, du är äcklig om du använder deodorant. Typ så finns,
ja. Ja, alltså, på läderscenen så kan det bli till och med stå ingen parfym,
ja. Ja, absolut. Ja.
Det är så här provokativt. Känner du dig att du...
Nej, men alltså, nu känner jag att jag framstår här som någon slags Le Mal, liksom, ambassadör här. Så är det verkligen inte. För övrigt avskyar Le Mal. Men ja, den är faktiskt fruktansvärd.
På riktigt.
Den är,
och det tycker jag är synonymt med dålig smak.
Ja, alltså, faktiskt.
Om jag går in, om till exempel då, de få tillfällena öppnar någons badrumsskåp och så säger jag en Le Mal där,
då
blir
jag såhär.
Jag dömer dem en gång, jag bara scratch. Bara från good taste till bad taste. Bara, pof, måste man arbeta sig upp ur det träsket.
Ja. Ja, men så här, och därför så tycker jag att dofter som jag har är oftast ganska... De är inte så starka och intensiva. Mm. Utan det kan bara vara en liten whiff.
En konnoisseur.
Så, ja, precis.
Och vad är det för dofter du tycker speciellt om?
Gud, nu går det, är så många som dömer mig där ute. Nej, jag förstår det. Ja. Men det är okej, jag bjuder på det.
Nej, inte alls. Nej, inte alls.
Nej, men jag gillar Comme des Garçons och Byredo. Det är de som liksom märkena som jag tycker är bäst.
Har du liksom en doft, en strain av, vad säger man, en jag gillar citrus,
muskiga dofter.
Jag gillar earthy tones.
Det får inte vara för tungt.
Nej.
Det och inte för skarpt. Det finns ju vissa som har så här doft som luktar typ ren sprit. Mm. Alltså så att man knappt kan andas när man är i närheten. Jag förstår inte de människorna.
Nej, den är jobbig.
Den är jättejobbig, och det är framförallt bögar, och så sprutar de på sig alldeles för mycket så det luktar starkt och obagligt.
Mm.
Men det värsta jag varit med om, det var faktiskt när vi var på fest en gång. Och sen var det toa, och så är det parfymerat toapapper.
Usch!
Alltså det är så trashigt som man dör.
Näst.
Svart parfymerat toapapper.
Men det slår mig nu att förr var jag väldigt... jag tyckte också om parfym jättemycket förr. Och sen tror jag att jag blev ett offer för den här någorlunda, den här, kanske väldigt marginaliserade stigmatiseringen. Så att jag på något sätt sakta så här, men kanske inte ska jag på men parfym, det verkar inte vara som att det är så poppis. Så, här, så att jag liksom lite slutade med att ha parfym. Men alltså jag ändå minns, när vi började prata om det, så kommer jag ihåg så här, Happy Clinique Happy tyckte jag var väldigt god. Liksom, så
inte det kvinnodoft?
Nej, det finns en mansversion också. Lite citrus tyckte jag var gott.
Och du är så CK1-kille?
Nej. Ja, men det var ju alla från förorten. Alla var ju CK1. Det var ju bara en enda
inte jag, moln av Aqua di Gio.
Okej.
Det var obs.
Obs, okay. Obs. Den var ju också så, men det var, fanns ju vissa så här parfymmilstolpar. Aqua de Gio, CK1, Le Mal,
Fahrenheit.
Fahrenheit. Usch, den stal jag när jag var 13. Jag, för alla hade Fahrenheit och sen stal jag, sen bara alltså jag bara förstod inte vad det var med Fahrenheit. Ja, jag kan fortfarande inte förstå. Men ja. Har vi
uttömt doftämnet?
Ja, men,
vadå, hur känner du då om du kommer hem till folk? Och så, tänker inte du på tvålen?
Jo, jag tänker på tvålen. Och jag kan nog säga, om jag varit hemma hos någon, jag lägger inte aktivt märke till det, men när jag går därifrån, om du sen skulle fråga mig vad hade de för tvål, då skulle jag antagligen kunna säga vad de hade för tvål. Mm. För att det är, liksom, det är ändå någonting som jag lägger märke till. Jag kanske däremot inte hade kommit ihåg färgen på deras soffa.
Nej.
Vilket är lite sjukt.
Men ja, okej, nu har jag en teori. Undrar om det är så att tvålen blir en statusmarkör.
Ja.
Därför det är en sån sak som alla har. Alltså alla har ju tvål hemma. Och då är det så här, väljer man att investera i en dyrare, mer exklusiv eller ekologiskt handstöpt av kvinnan med torra händer tvål, eller är det en blivtvål från apoteket?
Mm.
Och att där blir det någon typ av så här måttstock i socioekonomisk status om man ska liksom hårdra det.
Ja. Ja, det är klart.
Men det finns även någonting att göra någonting i ens hem, bidra med någonting som, där alla får ta del av någonting som är dyrt. Det är lite generöst. Titta, den här tvålen är det dyraste jag har i min toalett. Den får ni alla använda.
Ja.
Varsågoda.
Ja.
Istället för att man lägger det på en snygg t-shirt. Det känns lite generösare, kanske, helt enkelt.
Det kanske är så.
Absolut.
Det.
Ja.
Bra slutledningsförmåga där, Robin.
Vi byter ämne.
Ja.
Vi landade ju definitivt i att det är någonting, har någonting med, ja, men lite klass kan man säga. Eller vi dömer folk och sätter in folk kanske lite grann i så här, ja, men lite klass när man tittar på deras tvålar.
Eller smak i alla fall.
Ja, smak. Ja. Ja, smak. Men det hör ihop, ja, någonstans, det gör det också. För det handlar om huruvida man har pengar där också. Och jag hade ju på mig...
Fan, vad osympatiskt det låter.
Ja, men det är ju...
Det är ganska osympatiskt.
Det är osympatiskt.
Ja, det är det.
Så att hedan efter så ska jag aldrig göra det.
Nej, jag ska bara köpa bliv.
Nej, men, och jag hade på mig en keps idag som jag la upp en bild på Instagram. Att Olsson Robin heter det. Där det står working class på min...
Och min kommentar var well.
Well, punkt, punkt, punkt. Ja. Liksom. Och min text under den var you can take the boy out of the suburbs but you can never take the suburbs out of the boy.
Mm.
Och vilket med det... Och det som är intressant med den där bilden är att jättemånga av mina gamla Göteborgsvänner... Alltså, oerhört hög procent av alla likes jag fick var ändå från göteborgare.
Alltså, är det så?
Ja, som ändå, det är ju ändå lite arbetarklass, lite rött.
Ja.
De som kanske inte aktivt likar allt jag gör på Instagram. Så. Och sen så skrev du också någonting på... Nej, men sen så pratade vi om det där. Mm. Du tyckte att men du är ingen jävla arbetarklass.
Mm.
Och jag håller med. Så jag är inte det nu. Jag har gjort en klassresa. Men då tänkte vi att vi ska prata om det idag, helt enkelt. Bögar och klass.
Mm.
Och vad vi tänker att vi är. Och, ja.
Och om, för det, jag tänker att så här, det finns ju ändå någonting som du vill signalera med att ha den på dig. Så det är någon typ av hommage till arbetarklassen.
Mm. Och att så här, vänta nu, jag jobbar som med tv-format och producent och programledare och bor på Södermalm i en dyr lägenhet.
Och städerska.
Och städerska. Men hörni, jag är fortfarande arbetarklass.
Exakt, precis.
Jag har inte glömt, back to the roots.
Men är man inte, jag menar, du kommer från arbetarklass i Göteborg.
Ja, väldigt arbetarklass.
Ja, och det har ju du pratat om väldigt mycket också i podden. Mm. Är man inte väldigt mycket det, även det andra blir väldigt mycket kosmetika. Man får plötsligt tillgång till andra världar, andra rum, andra arenor. Man har råd med flera saker, men jag upplever väldigt mycket där jag kommer från att det är det perspektivet jag har väldigt mycket med mig hela tiden. Det är väldigt svårt att sudda bort den identiteten.
Det färgar ju allt. Liksom. Ja. Alltså, det färgar hur jag konsumerar idag. Det färgar hur jag känner kring konsumerande och känner kring det liv jag lever idag på grund av var jag kommer ifrån. Så jag menar, jag kanske har gjort en klassresa, men den där lilla piken i mig som jag fortfarande har,
för jag
han tänker, är ju fortfarande en liten liksom så här,
ja, för jag, det finns väl något, ingenting som där folk kan gå igång så mycket som när folk försöker kamouflera sin bakgrund, att man försöker liksom, folk kan säga men han är egentligen från någon förort eller liksom från en liten by, och nu så agerar han liksom som att han bor, ja,
det,
liksom.
Eller, det är ju värre.
Folk kan gå igång på det väldigt mycket.
Om man det, inte tycker ofta ser, det tycker jag ofta ser från de argumenten tycker jag ofta man hör så här, fast egentligen är han ju från Danderyd. Alltså folk som gör resan åt andra hållet och ska försöka vara lite mer street. Folk som kommer ifrån förorten men ändå, eller liksom från arbetarklass eller så här, som ändå liksom agerar medelklass, finns inte lika mycket förakt mot, gentemot överklass som ska försöka vara lite så här rap.
Tycker du det? Jag tycker mer kanske på så här, om man pratar musikscenen med populärkultur, om det ska vara så här hiphop killar men de kommer egentligen från Lidingö, då är det liksom inte okej. Vad heter de killarna? Oskar Lindros och
Snook.
Ja, men de var väl så här Lidingö killar som skulle vara.
Nej,
liksom.
De är från Sundbyberg. Han har ju en hel...
Sundbyberg.
Han sjunger om Sundbyberg. Men,
kommer inte han den andra killen från Lidingö? Det gör han.
Han är utvuxen och uppvuxen i Afrika.
Jo, uppvuxen.
Han är utvuxen i Afrika.
Nej, men när han kom till Sverige så bodde han på Lidingö. Okay. Då, det var i alla fall en diskussion om att de inte var så liksom...
Men jag håller med. Och det är ju mer... Street. Jag tror det är mer provokativt för att om man... det handlar ju om, tänker jag, också utrymme i det mediala. Alltså så här, sno inte vårt... sno inte vår street cred. Alltså såhär, du har allt annat där liksom. Vi har bara det här. Det enda jag kan hävda om man är någon från förorten så liksom, som på grund av begåvning eller annat har liksom tagit sig upp.
Cultural appropriation heter det på engelska.
Ja, och liksom, då kan man säga jag gjorde det trots det här. Och sen så liksom skäl någon deras så här,
gjorde jag
det här.
Med?
Ja. Men så bara, nej det gjorde du inte. Jävlar, din pappa hade massa pengar och blablabla, kunde hjälpa dig.
Men det är inte så intressant, för att jag menar Lana Del Rey när hon kom till exempel och var den här indie, emo, alternativa fantastiska popsångaren skerskan så helt plötsligt så framgick det att hon gick i typ samma klass som så här, Paris Hilton eller någon. Ja. Och då bara tappade hennes cred totalt.
Och det var ju, alltså det känns som att det därför dog ju lite för henne då.
Ja, det gjorde det faktiskt.
Det är inte riktigt...
Hon tappade ju all sin cred från att ha varit jävligt så här hipster cool. Till och med inte var det.
Men samtidigt har hon har fått jättemycket skit för att hon bara, varför bytte du namn? Hon försökte ju lansera sig själv på ett annat namn och sånt.
Ja, just det.
Men det var ju så här, hennes svar var ju så episkt som var, då drog hon ju bara upp så här, okej, förlåt. Kan vi prata om Prince nu? Alltså det så här, alltså alla de här som har gjort exakt samma sak liksom. Sen gjorde hon omlanserade sig själv i en ny titel och då fick hon massa skit liksom. Men det är intressant det där med vad man identifierar sig med. För jag identifierar mig fortfarande väldigt starkt med arbetarklass. Alltså sådär. Trots att jag inte lever som det, så är det ändå någonting jag... ja, men jag identifierar mig med det. Och jag undrar om det alltid kommer vara så.
Förmodligen.
Ja.
Men du frågar så här, värderar du de olika klasserna olika?
Alltså
är det finare att vara arbetarklass än att vara medelklass?
Ja. För mig är det. Ja. För mig är det finare att vara arbetarklass. För då är man... Det handlar ju inte bara om arbetarklass. Det handlar ju om även... Så här, jag kommer från Göteborg. Det är jätte liksom, vänster. Och de där röda strömningarna strömmar igenom mig fortfarande. Liksom. Och då är det ju så här, arbetarklass, det är hederligt folk. De kan man lita på. Alltså det är så där, arbetar, mat på bordet och sånt där. Medan det finns, jag har liksom uppvuxen med att det finns något ohederligt med att vara liksom akademik. Alltså det finns något fluffigt kring det som man inte kan ta på. Vadå, min morfar var liksom så här, jobbar på verket. Alltså det är sådana där grejer.
Ja.
Och pappa, eller mina bröder, SKF. Du vet, det finns någonting... något man kan ta på. Så, ja, jag gör det. Jag tycker ju inte att någon är bättre än någon annan.
Nej,
men jag kan känna det. Jag kan känna en motvilja eller vilja kanske snarare. Mm. Vad tycker du, Kristoffer? Vad identifierar du med?
Jag vet inte. Faktiskt.
Nej.
Alltså för att... jag kommer ju från en familj. Min mamma är ju akademiker. Liksom. Så här, högskoleutbildad. Och min pappa också. Men vi levde väldigt mycket ett arbetarklassliv.
Mm.
För mamma, jag bodde med mamma när jag var liten. Hon jobbade på socialtjänsten. Och det var, liksom, det var ingen så här förlådig liksom, lägenhet i innerstan med psykologföräldrar som hade stora divaner. Liksom, vilket var min bild av hur en akademiker levde. Så, här. Så jag känner mig väldigt arbetarklass. Växte upp i Södertälje. Gick i Ronna-skolan som var typ Sveriges då farligaste skola. Så här, helt så här, det var ju rough som fan. Det var ju ghetto. Liksom. Mm. Samtidigt som jag kommer ifrån ändå den här... Liksom, det var mycket böcker hemma, det var så här ändå rätt intellektuella samtal och verbal miljö och liksom Så jag vet inte. Jag känner inte att jag har någon klasstillhörighet.
Nej. Vad är det? Vad tycker du om det? Att inte ha någon?
Det stör mig inte alls. För jag känner att jag också kan pendla mellan de två olika lägena ganska enkelt. Jag kan föra mig i finrummen och jag kan absolut vara lite street creddy om det behövs. Alltså så här.
Tycker du att jag inte kan föra mig i finrummen?
Så där. Nej, skojar. Jag gjorde kanske. Jo, men det kan du ju. Men liksom så här.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Apropå identitet, och därför har jag aldrig, tror jag, gått igång så mycket på klassfrågan, för att jag har ingen emotionell koppling till den på det sättet, för att jag känner inte att jag tillhör någon. Nej. Direkt.
Så. Vi måste också säga så här, när jag pratar om klass, då pratar jag egentligen ingenting om hur, alltså, jag pratar absolut ingenting om intelligens, bildning och sånt egentligen, utan det handlar snarare om, men vad ska man säga? Ja, men det handlar ju om vad man växte upp och de referenser värderingar man hade och sånt liksom. Så att, menar,
men det handlar också om vad man har fått tillgång till och vad man har räknats att kunna få tillgång till.
Ja.
Liksom. Ja. Alltså, kommer man från en miljö som är akademisk så förväntas det kanske, och man själv tycker att jag har en självklar plats att studera vidare, jag är att räkna med i en position där jag kommer troligtvis ha ganska mycket inflytande. Kommer man från en arbetarklass så kanske man inte exakt har den utstakade banan framför sig, självklart.
Nej. Och det finns ju även någonting att få hjälp av föräldrar och familj och sånt där. Liksom. Mm. Och det kan ju säga att jag kan ju titta på mig själv som ändå så här, gått högskola och allt vad det är nu, gjort någonting av mig själv som jag kanske inte tänkte att jag skulle gjort när jag var liten. Kan ändå tycka så här, att jag kan ändå klappa mig själv på axeln och tycka så här, gud vad det har kommit långt, Robert. Och jag är stolt över det. Men det är intressant också, för det gör ju även att jag ibland kan titta på någon som jag tycker kanske har haft det lite lätt och bara, jag har fått slita. Alltså, för att jag har även blivit någon form av, jag har blivit någon sån här arbetarklass snobb. Alltså det blir en snobbighet åt ett annat håll som är ur oskärmigt. Liksom. Så att jag, liksom, det är inga riktiga känslor. Men jag kan ha en, det kan finnas ett air av det. Liksom, men Mårten, berätta, du då? Vad identifierar du?
Nej, alltså det finns säkert något provocerande med att säga att jag är inte så medveten om min egen klass. Jag menar, jag vet vart jag kommer ifrån. Jag kommer från en medelklassfamilj.
Är inte det väldigt medelklass? Att inte vara medelklass?
Ja, det är väl det också. Att man inte kanske är medveten om vilka privilegier man har haft på grund av det. Men det kan ju uppfattas som ganska provocerande för vissa. Men så vuxen förstår man ju det, att man har haft tillgång till vissa saker och haft ett stöd hemifrån som kanske inte har varit självklart för vem som helst. Men jag kan inte påstå att jag har tänkt så väldigt mycket på det.
Det kanske är så att vi är medelklass och just därför.
Ja.
Jag märker ju jag tänker ju jättemycket på klass och gör det fortfarande.
Ja.
Och ni säger, jag har inte riktigt tänkt på det. Det är ganska tydligt ändå.
Man vet
ändå.
Ju om det, men
Så jag tror att kanske är det så här, mitten är lyckligt ovetande på något sätt. Så här, ja, men så kan det nog vara. Om man inte behöver eller väljer att gå den vägen att aktivt liksom engagera sig. Men jag tror att om man är överklass till exempel, då är man hela tiden påmind av andra att man är överklass. Mm. Och samma sak, så tror jag att man påminner, om man är då arbetarklass liksom, då tror jag man påminner sig själv väldigt mycket i situationen. Mm. Jag gör ju det väldigt ofta, att jag påminner mig själv om jag är, alltså, till exempel så Camilo, min kompis, sa någon gång när vi spelade Orangino, att jag tror jag sagt det någon gång förut, att vi spelade, då ska man ju rösta på huruvida man, om man tycker samma sak om sig själv som hela ens omgivning gör.
Självinsikt.
Ja, självinsikt. Ja, ja. Och där jag tyckte själv att jag kunde, mig kunde man ta med på liksom Nobelfesten och allting. Och Camilo tyckte absolut inte. Och jag bara, vet, arbetarklass. Robin bara, vet, jag bara, herregud, det syns. Det så här, inte för att jag skäms, men liksom, oh, jag har inte lyckats. Liksom, jag tänker att jag är en kameleont. Så här, bara, men det är jag inte. Jag är ingen jävla kameleont. Jag är bara en gapig odåga. Liksom. Men det är ju lugnt.
Nej, men det är
det
ju.
Men det är ju väldigt okay. Mycket.
Så där, det är ju okej. Okay.
Mm. Men jag tänker på när man tillhör norm på något sätt. Om man kan prata om att medelklass är normen. Att det kanske också för med sig då att man är ganska omedveten. På samma sätt som man är man och norm i samhället. Ja. Att vi inte liksom... Men jag tror att jag reflekterar mer över det, liksom jämlikhet mellan att jag är kille och vilka tillgångar det har medfört.
Mm.
Precis. Jag tror att en annan anledning till varför jag är ganska omedveten om min egen klasstillhörighet tror jag också har att göra med att jag har valt andra saker att hänga upp min identitet på.
Mm.
Alltså, jag växte ju upp i liksom en vit familj. Min styrpappa var vit, min mamma är vit, min syster är vit, som jag växte upp med så här. Och min biologiska pappa växte jag liksom inte upp med. Så att jag var hela tiden the odd one out på något vis. Liksom. Och det tror jag påverkade mig mer än om jag var liksom medelklass eller arbetarklass. Just för det var det som var så påtagligt varje dag på något vis. På ett annat sätt som jag dealade jättemycket med. Liksom. Så det kan också tror jag vara en anledning till att...
Så det överskuggade helt enkelt?
Ja, det gjorde det helt klart. Mm. Helt klart.
Mm. Och för
det kan jag ju tänka på fortfarande idag. Jag tänker ju aldrig på vilken klass jag tillhör idag.
Nej. Och jag tror också att ett bögar är i mycket större utsträckning klassöverskridande än vad andra... Alltså du vet så här, ena kvällen kan vi sitta på i en stor våning på efterfest liksom, med någon megamiljonär. Och någon annan så är man sitter med någon förort och dricker shots med...
Tvärtom. För det enda vi gör det är att dricka.
Ja. Nej, men förstår du? Men jag tror också att det är mycket där det händer. Ja. I festen, i de här miljöerna där vi... Det våra gemensamma miljöer som vi har skapat. Att vi har liksom, i Stockholm, si och så många ställen. Där ses alla. Mm. Sen liksom, hoppar man iväg på olika saker. Men det är ju ganska kul ändå att vi har den möjligheten.
Det är fantastiskt. Men jag tänker på det när jag sa att man är norm som man. Och det är man. Men samtidigt har ju vi alla brutit normen genom att vi är homosexuella allihopa.
Mm.
Homosexuella. Hur ofta säger man det? Det säger man
typiskt medelklass.
Typiskt medelklass.
Vad säger ni i Göteborg, Robin?
Jo, vad säger vi?
Men
kuksugare.
Ja, man säger inte det längre.
Nej, homosexuella. Gud, vad
bög, gay, bög.
Gay, bög.
Bög, bög.
Homosexuell. Det låter så jävla...
Väldigt kliniskt på något...
Det
låter homosexuell. Det låter lite som att man... God dag, är homosexuell.
Så
trevligt att träffa. Jag heter Sven, jag är homosexuell. Om du vill kan jag suga på din snopp. Sven, den homosexuella snoppsugaren.
Ja, ganska klassiskt samtalet hamnade i att suga snopp.
Såklart.
Ja, såklart gjorde det.
Men vad säger ni om klassresor då?
Ja.
Hur har du, för om du då...
Åka till Hastings.
Hastings. För det är ju någonting som jag tror många gör. Alltså att man befinner, att det är uppåt och neråt. För att det är ju väldigt, väldigt många som är så här tillhörande. Alltså föds in i liksom finare familjer och väljer att revoltera. Så här.
Mm.
Den klassiska grejen. Jag känner mig inte hemma på Östermalm. Jag har flyttat till Södermalm. Ja. De bara, ja just det innebär ju en klassresa. Absolut.
Ja, väldigt.
Det gjorde ju för sig det förut.
Ja, förr gjorde det.
Förr gjorde det faktiskt det.
Men anser du, Kristoffer, att du har gjort en klassresa?
Det är ju så svårt att svara på med tanke på att jag inte vet vad min utgångsklass var.
Nej.
Men jag... om vi säger så här, om jag var medelklass när jag växte upp så kanske jag tillhör lite mer över medelklassen med tanke på liksom... ja, men ändå så här... jobb, liksom stat, gud, det låter så jävla hemskt att säga sånt här. Men jag tror att jag har lättare än vad kanske mina föräldrar hade.
Mm.
Liksom i livet. Och i att så här, friheten att kunna göra de saker jag vill göra. Så här. Om vi vill åka ut och resa, då åker vi ut och reser. Sen är det klart att det är inte så att vi är ekonomiskt oberoende, inte det handlar om. Men att möjligheten till att leva det liv man lever är större än vad jag tror att min mamma hade till exempel.
Men då undrar jag, slog det mig nu, att jag undrar om det är lättare för bögar att göra den så kallade klassresan på grund av att vi inte i större, lika stor utsträckning skaffar barn.
Ja, och det är två män som två bor, män. Om man är nu i ett par.
Ja, ja visst. Så att liksom alla de här grejerna bidrar till att ekonomiskt kanske vi har möjlighet att göra den resan.
Absolut, så är det.
Mm. Ja, de
Dinkies kallas det, va? Double income, no kids.
Just, är det så?
Ja, fast det är ju inte bara bögar. Det är ju alla som är double income, no kids.
Ja.
Det blir ju så att två, och är man då dessutom två män, med tanke på att vi lever i ett samhälle som är ojämställt och män tjänar mer, så blir det ju dessutom två högre löner och inga barn.
Vad tänkte du, alltså, när du såg min keps där, om vi utgår från, eftersom jag uppenbarligen är den som ältar det här mest.
Mm.
Vad tänkte du, för det var ju uppenbarligen någonting som provocerade dig med
ja, lite,
min keps.
Lite.
Berätta.
Nej, men jag tyckte det var lite koketterande. Av just den anledningen att så här, när jag vet ju hur du lever och liksom ditt liv och så här. Sen vet jag också var du kommer ifrån, det är helt klart. Men så här, jag tänkte så här, av mina vänner så är du också en av dem som är längst ifrån arbetarklassen i din livsstil.
Uh-huh.
Så. Och det var därför jag tänkte så här, undra vad det där betyder, den här liksom handen upp i luften, arbetarklassen grejen. Jag undrar, ja, det var typ det som hände. Jag tänkte så här. Mm.
Jag tror att jag är stolt över mitt liv och alltså mitt liv är fantastiskt.
Du har gjort det fantastiskt för dig.
Ja,
så är det.
Liksom, så fantastiskt. Det är, ja, liksom, jag är mitt i karriären som vilken
ja,
som
ja,
helst. Men jag skäms nog. Jag tror att det finns ett drag av mig som liksom skäms lite grann att jag har det bra. Att jag väljer att kanske lägga pengar på de sakerna jag gör. Så det finns ett
liksom, köper dyrt tvål.
Ja, köper dyrt tvål. Ja. Det finns ett litet drag i mig. Någon som skriker. Ja, någon jante. Mm. Och då känner jag kanske ett behov att ta på mig den där
balansera
working class kepsen och bara säga hörni, I remember my roots. Mm. Och slänga upp den här näven och det fick det i form av en Instagram-bild. Mm. Och så får jag lite likes från mina Göteborgsvänner och så mår jag lite bättre. Sen kan jag gå hem till mitt hem som min städerska har städat.
Vi ber om ursäkt till alla som inte bor i Stockholm. Men så här är det här.
I SoFo.
Nej, men förstår ni? Alltså, det här kanske handlar om att ursäkta mig själv. Alltså, på något sätt, gentemot mig själv, ursäkta mig själv.
Ja.
Och det här hör ihop med också, jag såg idag på Facebook, det är så himla många som vill hjälpa hemlösa nu i vinter. Jag la precis upp.
Jag såg det också. Jag läste inte artikeln.
Nej, men det var så här typ, runt mitten av december, då kommer det. Nu, jag har startat en insamling så att alla ska kunna få känna jul. Lyckan av att ha jul. Och få en present på julafton. Och jag tänker, varenda år kring jul så tänker jag så här. Är man hemlös, är liksom, har väldigt få... alltså kanske inte har... Man har inget hem, man har inga pengar, man har inte mat liksom hela året. Då tror jag inte att liksom, den där julklappen med ett par fina handskar... Det kanske ger någonting... Alltså det är klart att man blir tacksam för det. Men jag tror att liksom det här...
Det finns ju större problem än att det är julen.
Jag tror jackan eller målet mat i februari är dubbelt så viktig. För alla vill hjälpa folk i december.
Ja. Och min mamma är ju så... Dämpa sin ångest och dåliga samvete.
Precis på samma sätt som jag tar på mig en keps. Ja. Och säger working class för att jag ska dämpa att jag har det bra. Liksom. Och min mamma är ju typiskt som så bara... Jag ringde Stadsmissionen. Jag ringde Stadsmissionen.
Jag bara, är Maria Montazami?
Nej, jag var helt på fel dialekt.
Jag ringde Stadsmissionen.
Nej, hon sa, det var för ett år sedan, hon bara, jag ringde Stadsmissionen för jag tänkte nu vill jag ge tillbaks. Jag vill hjälpa. Jag vill komma ner och ska jag då hjälpa till då på julafton. Och så ville de inte ha min hjälp. Då var de till för många som skulle hjälpa till på julafton. Och fick hjälpa. Och sa att jag skulle komma och hjälpa till någon annan då på året. Och hon var
mamma
lite,
Olsson.
Ja, och som var lite förnärmad över det här.
Just det, de har väl en fick hjälpa till.
Ja, och hon bara, och jag tar mig tid. Och jag bara, men ta dig tid någon annan gång. Där, liksom. Och jag tror det är väldigt vanligt.
Ja, säkert.
Det där är intressant. Det är någon som påpekar att den här gamla hitten från 80-talet, Do They Know It's Christmas Time
Just
at
det.
All.
Just det.
Den som massa kändisar som sjöng in för oss pengar till barn.
Det är
en
ny version i år.
Ja, precis. Ja, det är det ju. Mm. Det är också så här, man skickar pengar till så här länder i Afrika där folk inte är kristna, they don't give a shit, it's Christmas time. Det är så här, ge pengar någon annan gång också, exakt samma poäng.
Men det var även också, så sa de, någon, då hade de ju frågat folk, alltså det var ju någon som hade här, frågat folk i Afrika.
För nu när, i, do you know it's Christmas
time? Samband, yes. Ja, alltså, i no, samband med det. Well. Så, vet ni om att det är jul? Ja, och vi är förnärmade av att den här jävla låten kommer ut igen. Igen, för vi visste förra gången den gavs ut när jul var. Vi vet nu när jul var. Och sen så hade de frågat han, vad heter han?
Bob Geldof.
Bob Geldof, ja. Alltså bara, vet du när vi firar jul, Bob Geldof? Mm. Det är 11 januari. Du kan ju ta reda på varför vi firar jul den 11 januari. Och så vidare. Så himla bra svar.
Ja, det är så bra.
Och med det sagt, det är väl underbart att folk vill hjälpa folk kring jul.
Självklart.
Jag bara tycker att man ska...
Men hjälp i januari, februari och mars också. Ja. På Instagram la vi nu ut i söndags en bild.
Och vad heter vi på Instagram?
Vi heter Bogministeriet. Mm. Ni kan följa oss där, @bogministeriet. På oss när vi hade varit på SLM. Och det är så roligt, för SLM står för Scandinavian Leathermen. Mm. Och det är en läderbögs medlemsklubb. Som har funnits i ungefär 165 000 år. Och jag har ju jobbat i...
Liksom... Det var ju de och kakulackorna som överlevde den här meteoriten och som dödade dinosaurierna.
Precis. Och jag har jobbat i liksom gaysvängen i Stockholm ganska tidigt. Så här 2000 började jag jobba på torget och så här. Och jag har alltid vetat om att SLM har funnits. Mm. Men jag har alltid haft en så här bild av vad det är för någonting. Och sen typ, om det var i våras eller om det var förra hösten, så gick vi dit någon gång allihopa för att det var så här öppet hus. Och så var det jättekul. Och så var, det inte, så var alla ens liksom fördomar liksom, sprängda. Så där. Men det känns som att det mer och mer blir den typen av fester. Det är Baltic Battle, det är SLM. Alltså så här, den här läderscenen. Mm. Som känns som att den är på väg tillbaka från 70-talet.
Så du menar...
Är lite, varför är läder, gummi och björnar tillbaka från 70-talet?
Så du menar så att sen du började gå på SLM så har den här trenden verkligen tagit fart?
Nej, men, ja, exakt. Precis så.
Varför är det så?
Nej, såklart
skriv
har jag fått
till upp... hej at bokbestyret.
Nej, men såklart har jag fått upp ögonen för också mer och se det. Men jag tänker att så här, nu är det ett alternativ hos... folk som vi umgås med, att så här, ska vi gå dit eller ska vi gå till SLM? Det var inte ett alternativ för 5 år sedan.
Och folk reser utomlands och går på läderfester.
Exakt, exakt. Och då undrar jag, så här, är det bara en, så här, är det en cykel som allting annat? Eller är det någon typ av så här, klingon till liksom, det gamla när bögvärlden håller på att vittra sönder i alla fall? Vad tror ni?
Nej, men jag tror att det finns en sån längtan efter en alternativ bögscen. Och sen så tror jag också att hela utekulturen, det ryms så mycket mer i den idag än vad det gjorde kanske för x antal år sedan, när det bara var så här slagerbaren och sen kanske var ett dansgolv. Mm. Och ju fler bögar som kommer ut, ju fler liksom större variation blir det också. Folk önskar ett alternativ. Sen är det väl också en spegling där med att hipsterkulturen, skägg, alltså det är någon slags här motrörelse, och det tangerar väldigt mycket den alternativa scenen som läder scenen är.
Ja, jag tänkte, det är ju min teori, att jag tror att maskuliniteten, alltså den här schablonbilden av en man som är, du vet, med skägg och också så här, hur vi premierar en maskulin man mer
och det är också
och
därför parfymen har försvunnit. Ja, man ska lukta man.
Exakt. Ja. Jag tror att det är därför som det, folk kan liksom spegla sig själv, och de här folk som på något sätt identifierar sig själv som någorlunda macho eller sånt, de kan liksom spegla sig själv i den här kulturen, även om man kanske inte då gillar läder, för läder är ju på något sätt bara en accessoar nu. Förr var det ju ändå någonting man tyckte om. Ja. Ja, jag tände på läder, jag tände på den här typen av aktiviteter.
Nej, men så tror jag också när det gäller just
armhålfrågan.
När det gäller just SLM så är det ju så väldigt mycket att en stor del av den publiken är ju kanske inte så mycket into leather egentligen. Nej. Utan bara man vill ha en alternativ scen som ser ut på ett annat sätt, en annan norm. Mm. Och det finns inte så många alternativ i Stockholm.
Jag undrar vad de här hardcore läderbögarna som faktiskt på något sätt har helt anammat kulturen, och så säger de liksom, kommer bögministeriet varannan månad, har vi klätt ut oss?
Får man ha med sig, får man gå i svarta jeans och lite vaxade så, så att det ser ut som läder?
Så det ser ut som läder.
Ja.
Du, kan jag få låna en liten, vad heter det?
Sån här,
harness.
Harness. Nej, men så här, folk lånar ju varandra sånt där liksom. Det är ju roligt.
Ja, det är faktiskt kul.
Så att jag uppfattar att det är liksom att folks kläder går, man folk byter, det är samma kläder. Det finns ja. ett x antal läderutstyrslar i Stockholm.
Ja.
När det är en läderfest då blir det någon form av vrida om grej, så folk har bara bytt kläder och sen nästa gång så byter man kläder igen.
Men det känns så här att starta en ny gayklubb nu, om man skulle göra det, så tror jag man har mer success om man gör det mer åt läder eller björnhållet än om man gör det till en slagerbar.
Är det så?
Det tror jag faktiskt. Jag tror att slagertiden fan är förbi alltså.
Den är ju inte det. Kan inte alla som har klubb bevittna om det, att de är tvungna att ha ett slagergolv, annars går det inte ihop.
Fast om vi kollar på Candy till exempel, största klubben i Stockholm. Där är det ju så här, näst största golvet är hiphop, största golvet är house. Sen finns det en litet källargolv som är typ 3 kvadrat. Där spelar de slager.
Mm, och de har för bytt till och med golv faktiskt. Men nu ska
ja,
de
men precis, men jag menar så här, för liksom för 5 år sedan, då hade slager varit på det stora golvet.
Men är det inte för att, handlar det om slager, att slager nu för tiden inte är slager? Det slager är alla former av musik på något sätt. Alltså det handlar om typ pop. Slager är ju pop nu.
Mm. Så att, jo, jag vet, men du har slagit barn på Patricia för 10 år sedan.
Ja, men då var det liksom Nanne och ja. Abba och liksom sånt där. Det ser inte riktigt ut så nu.
Nej, när man tänker slag. Loreen kan ju spelas på ett dansgolv,
ja,
till exempel.
Exakt.
En house remix, obs.
Men när ni går på såna här fester, hur är mötet mellan er och läderkulturen? Kan ni berätta om era upplevelser så? Du, Mårten.
Alltså, tänk att vi håller ihop väldigt mycket vårt gäng när vi går ut väldigt mycket. Man är där liksom, det är crowder, sen kanske man slår slang med någon i baren.
Det är möban som bara...
Ja, men det är ju lite så faktiskt, bara att vi är utklädda och att vi är i en annan lokal.
Jag älskar att det är utklädda också. Liksom, vi är utklädda. Det är exakt,
ja, men på samma sätt som alla har på sig en peruk på Halloween, så alla har på sig ett harness plötsligt. Men vi gillar ju att klä ut oss. Det är ju det. Det är ju så kul.
Känner du dig hemma i miljön?
Jag upplever den som väldigt tillåtande. Så på det sättet så känner jag mig väldigt hemma.
Ja, jag med. Eller så här, jag tror där har jag att tacka just den här... Min klasslöshet. Det här med så här, att jag faktiskt kan vara lite kameleontig. Jag kan känna mig absolut hemma i en så här läderbar. Mm. Och på en fin middag. Och på en transfest. Alltså så här,
vilken klass tillhör läderbögen? Om du nu lägger in det i en klass,
mockaklassen. Nej, men alltså, vad jag menar är att det här, inte tillhörigheten till så här, det här är jag, identiteten utifrån vad jag gör, utan mer så här, jag tycker allt det. Jag pratade med en kompis som heter Dallas, som är drag queen från Sydney och jätteframgångsrik där, och har typ gjort Courtney's flesta utstyrslar för RuPaul's Drag Race. Och då var hon här i juni, och så pratade vi om drag som fenomen. Och han menar att så här, typ det som RuPaul har sagt också, att allt är ju faktiskt drag. Beroende på så här, det förstärka eller förminska eller höja upp eller ner. Så här, antingen att gå på SLM eller Baltic Battle och vara så här tuff med läder, liksom armband och kängor. Så här, det är också drag. Det är ju så här, så ser man ju inte ut på jobbet.
Nej.
Utan det är ju en förhöjd bild av en maskulinitet. Som inte är egentligen någon skillnad från att gå ut som drag queen.
Och en viktig sak som man tycker med på on that note är ju att när man avkläder sig sina vanliga kläder och tar på sig till exempel då en läderroll, då lämnar man ju också så här, till exempel det som man rent visuellt kan se på folk som klasstillhörighet då.
Exakt.
Då lämnar man det vid dörren. Så att, jag tycker att läderkulturen, gummi vad det nu, björn och så vidare, björn, det är inte riktigt samma sak, men läder specifikt, det skapar ju även miljöer där man...
Det är klasslöst.
Just då, vid det tillfället så finns inte det. Nej. Vilket är väldigt härligt faktiskt.
Men har du varit mycket in till liksom läderscenen, Robin?
Nej, jag tror att jag tycker ju väldigt mycket om det. Jag tror kanske bergministeriet så är väl jag den som kanske typ kulturen lockar kanske mest egentligen. Mm. Och har varit ganska mycket på läderställen innan jag och Ulf var upp, när jag horade runt i Berlin och hade med liksom. Så här, och i London och allt vad det var. Men jag tror att jag är lite... Det finns någonting som är... Jag tycker det är lite konstigt att liksom så här, jag är en läderkille. Alltså förstår ni? Så att man så här, att ta på sig ett epitet på något sätt.
Men behöver man göra det då?
Nej, det behöver man inte göra. Men jag tror att så tänkte folk förr.
Ja,
går man på SLM, ja, då är man en läderkille. Ja, och då finns det vissa saker man måste vara, göra, ha vänner som tillhör samma...
Men jag tror också att bilden var mycket mer snävare tidigare.
Ja.
Antingen var man läderbög eller så var man slagerbög. Eller att man ville väldigt förenkla och sätta in folk i fack.
Och ingen ville vara slagerbög, även om de var det.
Jag är ingen slagerbög. Läder swing eller...
rock'n'roll.
Och nu finns det bara så här vanliga bögar och sen så finns det lemalbögar. För det är fortfarande en egen kategori. Obs.
Bögar och lemalbögar.
Ja.
Oh. Är ni en lemalbög? Skriv till oss på hej@bogministeriet.se så kan du få komma hit på en liten intervju.
Så länge du inte sprayar på dig parfymen.
Nej, du måste ha lämnat parfymen vid dörren. Ja, shit.
Ja.
Men ni ska ju åka till
vi försöker ju få med dig.
Ja. Ja.
Jag tror vi kanske kan lyckas.
Kanske kan
kanske.
Vi kan redovisa den.
Ja, vi kan redovisa den. Delar av den.
Vi ska på en sportfest.
Ja, just det, det är sporttema.
Det är sporttema.
Ja.
Oj.
Vi är ett gäng på 10 personer.
Sneakers, det gillar ju du.
Mm. Ja. Sneakers and stuff.
Precis, vi ska till en stor fest på en nattklubb som heter Berghain, som de flesta bögar, i alla fall några av er, känner till.
Har legat i slinger.
Ja, precis. Så dit ska vi, första helgen i december. Eller sista helgen i november är det faktiskt.
Ja. Känner ni att ni gör, när ni åker, vi har också varit på Berghain några gånger, känner ni att ni besöker en kultur eller är ni en del av den?
Jag är en del av den.
Mm.
Jag känner nog att jag är besökare mer, tror jag.
Jag tror att det är det som gör, jag kan känna mig del av den såklart när jag är där, men jag tror att själva det som är lockelsen är att besöka. För att det känns, det är någonting nytt.
Vad är skillnaden då, menar du?
Alltså, vara en del av det, då är det så här, då är det inget, då anser jag att så här, ja, men en kul fest, men det här är en kultur jag alltid har med mig.
Eller jaha, nej, okej, liksom, nej, men så är det ju inte. Men är det någon som har, det är det jag undrar, är det någon som har det?
Men jag tror inte liksom så här, Gustav som har varit på SLM i 20 år känner så här att han besöker SLM.
Nej, visserligen, men då är ju det från mentaliteten när det mycket mer var fack också.
Ja, eller så, på samma sätt som jag känner inte så här att nu besöker jag Candy. ikväll hörni, ska vi gå på Candy.
Ska vi klä ut oss?
Nej, nu ska vi gå på Candy och ha på oss vanliga kläder. Jag har tänkt t-shirt, caps och jeans.
Partylinjer från H&M.
Partylinjer och sneakers. Har ni med? Ska vi, vad tycker ni? Vi gör en kväll av det. Det gör vi inte. Medan vi kan göra det när vi ska på SLM.
Ja, fair enough. Men det är också för att där är det ju en tydligare uniform.
Ja.
Alltså så här, så fort det blir en uniform på något sätt, vilket också är på den här sportfesten vi ska på, det är så här, det är en dresscode att det ska vara sneakers och liksom sportsgear. Och det är ju någonting helt annat som man inte bara så här, ja, men jag går alltid omkring i sportskär. Det är ju klart man inte gör det.
Ja.
Men
nu slog det mig att när man var yngre, typ när man började gå ut, då hade jag
då
den.
Då var det ju så.
Alltid, ja. Alla kvällar var nu ses vi hemma hos mig, hörni. Nu ska vi dricka vin. och då klädde man upp sig för att gå ut.
Ja.
Så att det blev liksom samma sak när vi draggar, så var det så här, ska jag på mig den här tröjan? Men gud, när du tjackar där, går den alla. Och så där. Och så då det, kanske för jag är ju lite nostalgisk kring förr, alltså det var så himla spännande att gå ut. Och kanske på samma sätt som vi letar nya miljöer att liksom besöka och göra.
För det är ju mer spännande att gå ut i Berlin än vad det är att gå ut i Stockholm.
Ja, för det
är något annat.
Ja, ja. Och vi får besöka och liksom glorifiera det här. Liksom, vad som helst kan hända.
Mm.
Vad som helst kan inte hända på här Candy. Eller jo, det kan du, men det gör inte det.
Nej,
för, kanske för att vi har en cynisk ingång till det. Så här. Jag älskar Candy, jag älskar Stockholms gayliv. Men man samtidigt så här...
Men det är också så hemma. Det är så på hemmaplan. Att,
som är bra.
Som är jättebra.
Tänk vad jobbigt om det var Berghain varenda helg i Stockholm. Så här. Alltså på riktigt, jag hade skjutit mig själv.
Okej. Ja, det är bra. Ska vi avrunda där, eller?
Ja,
med de orden. Att skjuta sig själv. Ja, jo, men så här, vi tycker ju om er som lyssnar så otroligt mycket, för utan ert support så hade vi inte kunnat göra den här podden. Men vi vill ha fler lyssnare, så att om ni rater oss på iTunes så kommer fler att hitta oss, då blir vi väldigt glada. Vi finns på Twitter, @bogministeriet, och såklart Instagram, bogministeriet där också. Robin, ska jag säga någonting mer?
Ja, men för jag tänker också så här, en sak som skulle göra oss extra, extra glada är om ni tar avsnitten ni tycker om och sen länka vidare på era sociala medier, till exempel på Facebook, på Twitter och sånt, så att folk får hitta avsnitten ni tycker om. Det var väl hela.
Det var det hela.
Vill ni mejla kan också göra det på hej@bogministeriet.se. Skicka brev, Mm. Om ni har frågor eller ämnen ni vill att vi ska ta upp.
Om ni vill ha svar så skicka bild också.
Ja. Kukbild. Kukbild kan ni skicka till. Vad är din mail, Kristoffer?
Robin.Olsson.
Ja. Och vill ni skicka gärna dyr tvål till Mårten också.
Ja, exakt. Så att vi inte behöver ha Ica Maxi tvål i våra dyra förpackningar.
Vi hörs nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.